Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Då önskar vi alla hjärtligt välkomna till det 74:e avsnittet av Hockeypodden Släpp sargen. Hur mår vår Swiss League-finalist?
Jo, men vad fan, han ska väl inte klaga, ska han inte. Fan, jag har suttit i solen idag, nu är värmen tillbaka så vi är uppe på 20 nu igen. Det är lite skönt mellan matcherna, du vet, kunna sätta sig i solstolen, ta en liten sportdryck och ladda batterierna lite. Hur fan är det med Nicke? Hur mår Nicke Nordlin idag?
Ja, nej, men det är bra. Slutspelet är ju... Det är verkligen igång. Vi är till och med så här mellan serier nu och sådär. Då tycker jag på något sätt man mår som allra bäst. Man har något bra bakom sig och man har något kanske ännu vassare som väntar. Mm. Då mår man inte piss.
Man är mitt i smeten.
Ja, men verkligen.
Känner du att det är lite för få matcher nu när man bara har typ 6 matcher om dagen att kolla på?
Ja,
är det lite för lite för dig kanske?
Ja, det börjar sina. Ja. Så känner man.
Ja, man börjar tänka, fan, nu är det slut snart ju.
Nu är det greppbart igen.
Ja, exakt.
Det känns nästan lite skevt på något sätt. Mm. Vi spelar in här dagen efter Klåtens första finalmatch som ju avgjordes till er fördel i femte perioden. Mm. Är du lite sliten eller?
Nej, det ska jag inte säga. Alltså, än är det ju match 1. Så att jag tycker ändå att den övertiden var ganska okej. Okay. Men det var en tuff match alltså. Fladdrar mycket tillbaka, ganska fysiskt ändå. Har det mesta, så att jag har ställt in mig på en lång och fin serie här, har jag.
Förra året sket ju sig för det här läget. Lite revanschläge nu då.
Du går in där med dina skitiga fingrar och pillar det såret alltså.
Jag har gått ett år.
Jo, men det är väl klart att det är det. Alltså, nu är vi här igen och det... Jag hoppas att vi som är kvar har fattat vad som väntar liksom och vad vi behöver göra för att det ska sluta på ett annat sätt den här säsongen.
Innan vi började spela in här så beklagade du dig lite över att du behöver dricka såna kopiösa mängder vatten just nu för att liksom återfukta din kropp.
Ja, men alltså det ska sägas att jag är jävligt duktig på att dricka, tycker jag. Nu har jag fattat att man kan bli vattenförgiftad, så nu blir jag lite så här halvrädd över hur mycket man kan dricka. Men alltså, jag pissar ju fortfarande lönnsirap, men jag dricker liksom hutlösa mängder med vatten konstant.
Ja, det låter ju verkligen som att din kropp är i balans.
Ja, sportdrycken är i och för sig gul. Det kan ha lite med saken att göra, tror jag. Men...
På tal om gul, kommer du få något påskägg i helgen då?
Nej, jag ska ju spela hockey. Jag vet inte om jag hinner det.
Nej.
Jag kanske kommer dela ut en påsksmäll istället.
Ja,
fick jag till det?
Ja, verkligen.
Kommer du få något ägg? Jag vill veta om du kommer få något ägg.
Nej, det tror jag väl inte.
Alltså, du lär ju ha den absolut tråkigaste jävla gubbsmaken på godis som man någonsin kan hitta. Alltså, jag kan se ett ägg fullt med såna skumsockerbitar.
Nej.
Ej med chokladöverdrag.
Nej, de tycker jag inte om. Jag gillar ju till exempel bridgeblandning.
Ja, oh, ta mig tusan. Sicken chock.
Vilken tur att du är med i podden, ja. Figg, och sätter lite färg på tillvaron.
Ja, alltså lite, någon form av standard.
Ja, nej. Hemma hos mig i påsk är det nog som så att jag ska bara vara gränslöst tacksam över att jag kan se all hockey som jag kommer att konsumera. Så det får väl bli mitt lilla påskig.
Låter fair.
Idag kommer vi bland annat att kika på SM-semifinalerna som väntar samt lite annat smått och gott. Så vi kickar helt enkelt igång veckans avsnitt. Det har dykt upp en del snackisar sedan förra veckan som vi måste avhandla, Robin.
Yep.
Växjö åkte ut i fyra raka. Sam Hallam, eran är över i Småland. 10 säsonger vid rodret, 3 SM-guld. Vad säger man?
Ja, vad fan säger man inte? Alltså, det ska sägas att det är 10 år med en splitterny klubb också.
Ja, verkligen. Han började ju när de var nya.
Ja, tycker att man glömmer det lite. Och det gör ju hans, alltså, 3 SM-guld och seriesegrar och allt vad fan det är. Ännu mer liksom... extraordinärt, så att det, vi lyfter ju på hatten i den här podden, det gör vi.
Jag tycker det är coolt just det som du var inne på där, den här resan har varit med på, gjort Växjö till en maktfaktor, varit med och skrivit historia, dessutom varit en sjukt likable profil i SHL, där när han tackades av publiken efter fjärde match mot Frölunda. Det var nästan så jag fick lite darr på läppen där framför tvn, ska vara helt ärlig att säga.
Ja, det köper jag faktiskt. Jag tyckte att det visar ju lite på hur mycket han har betytt när fansen då precis har blivit smiskade med en 4-0 och ja, det enda som står på agendan, det är liksom att få ropa ut sin tacksamhet till Sam Hallam. Det var fint faktiskt. Det var lite fint det där också med när han fick säga hej då, eller tackades, vad säger man, när man tackar efter matchen och han fick
krama om Roger.
Ja, eller? Nej, men exakt. Det känns ju ändå som 2-3 tränare som har hållit flaggan ganska högt de senaste 10 åren. Så det var... Det var fint att se.
Fan, alltså den, vad ska man säga, den känslosamma delen i mig är så jävla svag för det där. Alltså efter en slutspelserie, när man liksom bankat på varann ganska ordentligt i många fall, att man efteråt liksom kramar om varann och ja, tack för en god match ungefär. Lite som, ja men lite som typ med Rydal och Pudas efter Skellefteå-Färjestad-serien. Liksom.
Ja, men så känner man faktiskt som spelare också. Alltså åt båda hållen, alltså vinna förlora, det är väl alltså, självklart då att man hellre står på den vinnande sidan. Men det här med att det blir som ett avslut, att det liksom allt bara nollställs på en gång, det är lite fint. Men det, återigen, nu är vi tillbaka det här. Kommer du ihåg att jag var ganska glad under pandemin att man slapp skaka hand med varandra? Fan, nu är vi tillbaka! Funkade liksom inte handskbumpningen? Var inte den bra nog? Jag tycker det. Nu är man tillbaka. Alltså det kändes konstigt nu när vi gick vidare från semin. Då var det liksom, jag tror att jag var kanske andra gubbe i ledet i tackningen. Och då var det lite så här: tar vi på handskarna, tar vi av handskarna. Och jag tänkte bara, din idiot, håll handsken på. Då slänger han av sig den. Och då fick man ju liksom skaka 30 stycken nedslämmade händer igen. Och det kändes konstigt. Det kändes äckligt efter. Jag kände mig smutsig. Men absolut. Det är fint. Den där sista tackningen, jag håller med er, det är fint.
Ja, men det är lite, det är allt möjligt på de där händerna. Det är snyts, och så vidare. Ja. Lite gott och blandat i hockeytappning.
Nej, för fan. Usch.
Även Örebro rök. Bäste poängspelaren i grundserien, Robin Kovacs, var petad de 2 sista matcherna mot Luleå. Vilka signaler sände det enligt dig?
Att det strular lite, tror jag. Alltså, man tar inte bort storstjärnan bara så där.
Nej.
Och gör man det, då ska man ju vara typ en sån här kontroversiell Leif Borg som tar bort storstjärnan en match liksom. Men så var inte fallet nu heller, utan det var ju dubbla fighter han fick sitta, va?
Ja, jajamän, 2 matcher båda.
Ja, nej, det är osäkert. Vad tror du själv?
Man får vara försiktig i sådana här lägen då man ju inte befinner sig på insidan och vet saker, men skumt känns det ju. Alltså, överlag tycker jag Örebro känns lite i gungningen tid. Alltså, man värvade på sig som dårar innan transferfönstret stängde. Nu försvinner klockare. givetvis inom citationstecken, även Kovacs med. Jag har ju väldigt svårt att tro att han kommer vara kvar i Örebro efter det här. Niklas Eriksson stod ju där och sa att det bara hade med den sportsliga delen att göra. Man får väl lita på det då.
Ja.
Det är ju verkligen anmärkningsvärt att man väljer att peta Kovacs så pass rejält. Även om han kanske inte hade varit så framträdande i de första matcherna mot Luleå, så sticker det ju verkligen ut. Alltså.
Ja,
ja det är ju, man hajar till.
Ja, fan, du vet ju, alltså, som sagt, vi vet ju inte vad som har hänt där inne helt. Vi får ju gå på Niklas ord. Du vet ju att jag är lite mot det där, liksom sätta stjärnor åt sidan. Om det nu skulle vara liksom, på hockeybasis så där, så är jag lite emot det där. Jag tycker att de bästa ska spela hela tiden. Så att,
ja.
Jag vet inte hur pigg jag var på just det coaching-movet, om jag säger så.
Ja. Vi får se vad som kommer ur det där i alla fall. Den absoluta sanningen kanske dyker upp längre fram. Du, när Robban Olsson gästade oss i avsnitt 68 glömde vi ta upp hans skådespelartalang.
Nej, vad fan, vi var ju inne och touchade på ämnet. Var vi inte det? Dels den här intervjun med Björn Oldén. Alltså där när han skådespelade lite. Och sen var inte jag inne lite där på hans den där timeouten, legendariska timeouten som han hade med Djurgården, när han lade på den här basrösten som inte lät så naturlig.
Villo Puck!
Ja, exakt.
Ja.
Så vi har touchat ämne. Det har vi gjort, men jag vet vad vi vill komma.
Vi har i alla fall touchat på att han kan vara lite lurig och han har sina humörsvängningar. Men skådespelartalangen, jag tycker inte vi har touchat på den tillräckligt.
Nej.
Men Skellefteå är ute. Men efter den näst sista kvartsfinalen försökte ju Robban Olsson med ett klassiskt utspel på presskonferensen uppe i Skellefteå. Vi kan lyssna på det lite kort.
Tuff som många av de här matcherna. Skillnaden som jag tycker, tufft närkansspel kanske har varit innan, nu tycker jag att det är ett fult närkansspel. Det gör mig jävligt irriterad och det måste vi hålla koll på. Domarna måste upp den här serien, för nu har det spårat. Nu får det fan räcka. Nu är det klubbor i ansikt och det sparkas undan skridskor och det görs ingenting. Nu räcker det.
Och där sticker han.
Och där lämnar han micken. Alltså fan, jag vet inte. Jag vet inte, alltså det kändes som hela den matchen, alltså intervjuerna han gjorde, kändes som... Ja, som vi är inne på, det här skådespeleriet. Han la på någonting, det var någon, du vet, fråga med Viken, frågade han någonting och han svarade bara kort och liksom, jag är här för att vinna. Alltså, det var så här, nu lägger du på någonting här, Robban, vad fan?
Det var något extra lager som adderades där på något sätt.
Fan, frågan är om jag inte ska börja såga Robban här. Det sitter ju fortfarande som en kniv i mitt hjärta. Du vet, när vi skulle intervjua, eller när vi skulle prata med Robban här i podden för några avsnitt sen. Och han härskar tekniker. Skiten ur mig. Kommer du ihåg det? Kan jag dra det lite kort? Jag har inte pratat med Robban på ett tag, men vi känner varandra ganska väl och vi jobbat massa år ihop. Han startar alltså vårt samtal då off the record innan med att fråga så här: fan Figger, vart fan spelar du nu då? Vad fan? Och jag var liksom i chock då och tänkte så här: vad fan håller han på med? Vad fan är det här? Ska han liksom försöka psyka mig inför slutspel? Vad har han med det att göra? Vad håller han på med?
Ja.
Så att jag är lite så här anti-Robban just nu alltså.
Nej, han körde på skådespelargrejen redan då.
Ja, fan.
Jag är ju då å andra sidan jävligt svag för Robbans extra lager.
Ja, det förstår jag.
Ja, men sedan då så var det ju betydligt mildare ton när han 2 dagar efter den här presskonferensen då hade åkt ut med sitt Skellefteå, och i C-more efter match 6 där så avslutade han ju väldigt värdigt, får man ändå säga. Då var det mer den gamla vanliga Robban igen, kändes det som. Eller hur tolkade du hans humörresa?
Jag tycker det är samma sak där. Det är svinbra att de kan nollställa sådär. Det var väl kanske ganska väntat att han skulle runda av det på ett snyggt sätt också.
Ja, absolut. Alltså, så gör ju ändå de flesta. Men Robban, som man är van vid att se ganska samlad och så, givet hur uppumpad han hade varit där under några dagar, så var det som att såhär, få till baka den gamle goe Robban igen på något sätt, om du fattar vad jag menar.
Ja, men vad fan, jag tänker som spelare, jag skulle nästan, alltså jag är ju mycket för det här high lows, lows high, liksom att man under ett slutspel så att känslor inte fladdrar till höger och vänster. Alltså jag gillar ju på ett sätt att han tänder till lite extra, liksom när det bränner till lite extra. Men jag tycker nästan att det blev lite för mycket, om jag ska vara helt ärlig.
När han gissningsvis i alla fall försökt sätta press på domarna på presskonferensen.
Ja, men lite åt det där. Då tycker jag, det tycker jag är lite att fladdra iväg nästan.
Du är bara grinig över hur han härskar.
Ja, det är fan, kan vi inte ta upp något mer om Robban så ska jag såga till höger och vänster här nu.
Nej, fan vad mysig jag tycker han är. Vi har aldrig varit mer splittrade, fick jag. Men du, till det viktigaste då. Förra veckan nämnde jag ju den här svarta t-shirten som jag nu haft på mig 4 raka kvartsfinaler, och som då endast fått bevittna segrar givet mitt Frölunda supporterskap. Den har hittills bara vädrats mellan matcherna och luktar därmed sisådär. Jag körde därför en omröstning på vår Släppsarin Twitter om t-shirten bör tvättas inför semifinalen här nu. 77% röstade på alternativet nej, för riskabelt.
Ja.
Kontra 23% då på ja, usch, såklart.
Ja.
Vad tycker du här?
Ja, det jag kan konstatera är ju lite att det är 77% psykfall som följer oss. Och jag är en av dem. Men jag förstår dem. Alltså jag hade inte heller riskat. Jag hade tyvärr inte gjort det. Alltså du får fan vara en äckelpotta till första torsken. Jag vet inte, du får väl höja tempen på tvätten då. Kör ni 60 då? Du är säkert en 30 kille. Så att om det skulle ske en till torsk, då får det bli en 60 tvätt på dig alltså.
En till, det är ju fan det som är grejen. Du har inte skett någon torsk i slutspelet.
Nej exakt, nej, men håll den då. Håll på den.
Ja, vi får se hur jag gör helt enkelt. Jag stöter och blöter det här fram och tillbaka.
Vet du vad jag skulle vilja veta lite mer om den här tishan, Nicky. Är det en t-shirt med tryck eller är den slätsvart?
Nej, det är ju det då. Den är ju slätsvart så att säga. Det är det minst komplicerade i t-shirtform man någonsin har skådat.
Lika slät som ägaren.
Jajamän, så ser det ut. Samklang.
Ja, men du, vad fan kan... Jag tycker, kan inte du slänga ut en bild på den där härliga tishan på vår Instagram när du har lite tid över?
Jo, det kan jag absolut göra. Ja. En bild på den här svarta t-shirten kommer ut på Instagram.
Alltså, eventuella chipsfläckar och sånt vill jag inzoomning på.
Ja, även där är jag ju ganska slät. Jag tenderar liksom att dricka vatten under matcherna. För att likt dig liksom hydrata kroppen.
Ja, det är bra. Ingen vill ju pissa lönsyra.
Vi har tidigare pratat om och utvärderat klassiska hockeyklyschor. Men nu under slutspelet har jag tänkt på att det ju faktiskt existerar en liten rad sådana här som är väldigt nischade mot just den här tiden på hockeyåret. Och vi måste ta ett grepp om dem, känner jag, nu när vi är liksom mitt i slutspelet.
Ja, men det kan vi göra.
Så vill jag höra hur du som spelare resonerar kring dessa. Det är ofta en studspuck som avgör, säger man inför en sadden.
Ja, jag vet, du var skitförbannad på det här sist vi tog upp det. För att du anser att det ofta är ett slagskott i klykan som avgör liksom.
Nej, det anser jag inte. Men jag tror väl det ser ut ungefär som när det står 3-1 under en grundseriematch. Alltså, jag vet inte om turmomentet höjs så mycket som man vill få det till.
Nej, det är väl just som du säger. Man vill få det till det. Alltså, man tycker väl, alltså, skulle man vara den som släpper in, så känner man kanske att nej, det var ju oflyt. Kan det vara något sånt? Jag vet det fan, skitsvårt att orda om alltså.
Jag
vet inte.
Men det är ju inte oftast en studsbok som avgör, eller?
Nej, jag tror inte heller det. Jag vet, man kanske försöker gömma sig, skydda sig bakom något. Jag vet inte.
Vad allvarlig du blev över den här punkten. Ligger den här väldigt varmt om hjärtat och får slänga sig över den?
Nej, men jag sitter ju och stirrar på den nu och vet inte riktigt hur jag ska komma. Fan, jag önskar att jag hade en så jävla schysst förklaring, men jag har fan ingen.
Inför varenda jävla slutspelsförlängning, va? Det är nog en studsbuck som avgör. Snark, säger jag bara. Ibland är det ju det, såklart. Men... Det är liksom, det är inte så Självklart så många vill få det till. Det är det jag menar.
Skulle du hellre vilja ha, alltså vad känner du där? Den skulle du vilja byta kanske mot typ klyschan, den som vågar mest kommer vinna.
Men den kan jag väl ändå känna att det kanske finns lite mer sanning i.
Ja.
Men alltså den är också ganska trött faktiskt. Det hade varit kul om Björn Olén för en förlängning så här, va? Nej, men det är ofta ett ganska bra skott som avgör en förlängning, så nu får vi se hur det går.
Ja, det är ofta en ganska bra individuell prestation, så att vi får väl se vem som gör det idag.
Vi går vidare till nästa. Det gäller att kunna slå alla lag i ett slutspel.
Ja, den tycker jag är lite jobbig. För det gör det ju inte. Det är inget poolspel man spelar.
Nej, och lite så här. Ja, om du ska vinna, ja vi tar SM-guld till exempel. Mm. Det är klart att du måste vara det bästa laget. Men den här klyschan tycker jag nästan används för att putta åt sidan det här snacket om vilka man till exempel skulle föredra att möta. Så ja. I alla fall jag tycker det är en ganska kul diskussion.
Ja men vad fan, den här är väl jättetydlig. Den stämmer ju inte. Du behöver ju inte slå alla lag i ett slutspel.
Nej, men jag fattar ju också vart man vill komma så här. Ja, vi ska fokusera på vårt eget och ja. Men alltså jag såg en rubrik häromdagen som var typ citat: det gäller att kunna slå alla lag i ett slutspel. Alltså, jag bara garvade. Jag skrattade faktiskt rakt ut. För jag tycker den var så platt.
Nej, men vad fan, alla förstår väl alltså vad som menas med den. Men alltså, de facto är ju att du behöver inte slå alla lag. Alltså, vinner du din semifinal behöver du inte hoppa in i andra semifinalen och liksom välta omkull dem också. Alltså, du behöver slå de lagen du ska möta i ett slutspel för att vinna.
Men det är också så här, det slängs med den här klyschan så ofta. Och jag tycker den är så... Ah, jag blir bara matt när jag ser slash hör den.
Ja, får titta bort då. Du får fan på med skygglapparna, Nicky. Du måste sortera under ditt slutspel så här. Du måste control what you can control. Det är så du måste tänka.
Så här är det. Jag tycker också om att sitta i soffan och irritera mig lite.
Ja, du är någon sadist.
Du är ju exakt
det. Ja, det är jag fan.
Det finns fan inget du mår bättre av än att sitta där och dra iväg något sms till mig om något du irriterar dig på.
Ja, det är vi lika. Skitsamma, kan vi släppa den? Vi tar nästa nu.
Ja, det var känsligt. Ja. Okej, sista här då. All press är på dem.
Är den egentligen inte?
Jag såg att det var någon i Växjö som sa det här när de låg under med 3-0 i matchen.
Ja.
Då är väl ändå inte all press på motståndaren.
Nej.
Alltså, nu var det bara ett exempel. Men alltså den här med all press är på dem. Det används ju i många andra liknande liksom lägen. Och det blir snudd på löjligt till slut. När man står där och ska skicka över pressen på de andra. Men alla vet att det liksom inte är helt genuint.
Fan, alltså när jag hör alla de här klyschorna eller ser dem, fan, man önskar att folk var lite smartare och kom upp med nya liksom taktiker.
Ja, ja.
Alltså som du säger, det här liksom, den är så jävla klassisk och den kommer alltid vara där. Alltså någon kommer alltid säga det vid 0-3 underläge. Det hade varit kul om någon omformulerade den på något sätt för att försöka sätta press på andra laget liksom.
Men alltså bara om någon skulle säga så här då. Ja, det är ganska mycket press på oss och det är ganska mycket press på dem.
Mm.
Då hade man ju hajat till.
Ja.
Men det hade varit ganska rimligt att säga.
Ja, nej absolut. Man hade hajat till och då hade man köpt det också. Man hade blivit ganska glad av att höra det.
Ja, ja. Det är ju ett underbetyg till hockeyn överlag. Mm. Att den sägningen skulle vara lite kontroversiell och unik.
Ja, nej. Nej, fan, vi eftersöker lite bättre såna här, va? Gör vi inte det?
All press är på dem. Skjut mig i huvudet med ett hagelgevär, tack.
Ja.
Men vi uppmanar i alla fall till lite piggare hockeyklyschor. Under fredag och lördag drar SM-semifinalerna igång. Vi ska kika på dem lite snabbt likt vi gjorde med kvartarna för en tid sedan. Men först bara, hur mycket betyder det mellan serier att få en längre paus? Alltså, några lag har ju fått matchvila drygt en vecka, till och med varit helt lediga. Några får bara typ 3 dagar innan det smäller igen. Hur stor är den skillnaden?
Jag tycker att den skillnaden är ganska stor. Speciellt ju längre du kommer in i slutspelet. Det här med att gå, vi hade lite annorlunda nu till exempel. Vi hade ju inte satta datum för final. Utan då var det liksom, nu avgjordes båda matcherna i match 6.
Ja, ja.
Och då började finalen lite tidigare tror jag. Så vet jag i vilket fall att det hade varit i kvartsfinalspelet. Tror att det varit så i finalen också. Och det är lite konstigt kan jag tycka för att, jag vet inte. Men det är någonting man kanske jobbar för att få en extra dag sådär. Så min åsikt, ja det är viktigt.
Okej, men om vi säger så här då. Att få 3 dagar eller att få 7 dagar. Du menar att det är ganska stor skillnad?
Ja, ja, fan gud ja. Alltså jag är till och med ner på dagar. Alltså 3 och 4 dagar är en jävla skillnad. Alltså så känner jag. Och speciellt ju längre man kommer då. Alltså att kanske spela en 1/8 då. Då kanske 3-4 dagar. Då klarar man sig. Men ska man kliva in i ett finalspel. Då vill man nog ha en extra dag lite här. Och kunna jobba med och liksom slicka såren och sådär.
Redan nu i semi då också till exempel då.
Ja, jag tror att de flesta lagen jobbar för det, ja.
Alltså, förresten. Hur kan folk tycka det är så svårt med systemet inom citationstecken kring vilka som möter vilka i slutspelet? Alltså, jag har sett typ 472 frågor i stil med vilka får vi möta nu då?
Ja, jag har sett, du har varit riktigt lack på Twitter.
Nej, lack.
Du har varit surgubbejävel har du varit.
Jag har varit fascinerad för jag tycker det är svårgreppbart nästan att så pass många tycker att det här systemet med att bäst placerad möter sämst placerad, att det är så svårt att ta till sig. Ja. Jag förstår det inte.
Ja, jag tycker också att, man borde haja det. Kan det vara något så här typ att hockeyallsvenskan, att de väljer att man blandar ihop det där? Alltså för att försvara de här med konstiga frågetecken? Kan det vara något sånt?
Ja, jag förstår det. Argumentet eller vad ska jag säga. Men nej, jag tror faktiskt inte det.
Den här, om du får höra den här. Alltså, vi i vår serie, vi hade ju inte på det här sättet att bäst lag mötte sämst placerade. Vi hade då, vi lyckades sluta etta. Och vi hade då mött de som spelade 1/8 som var lag 8 och 9. Ja. Det hade inte spelat någon roll om 10:an hade tagit sig till kvartsfinal.
Utan jaha!
Det var redan bestämt. Så där hamnade jag i omklädningsrummet. Jag satt lite som dig. Vart så här, du vet, bäst service och liksom viktig petter. Bara, nej men kom igen hörni, fan fattar ni ingenting? Och så fick jag ju på näbben så jag bara sjöng om det sen. Så.
Ja, det är kul. Ja. Det är kul. Ja. Nej men så här, det här systemet är ganska etablerat tycker jag ändå i SHL och SM-slutspelet. Så det är dags för folk att ta till sig det, tycker jag.
Ja.
Men då ska vi kika lite på semifinalerna som väntar här då, Figge.
Ja.
Rögle mot Färjestad.
Ja, spännande. Alltså jag känner det är en offensiv mot en offensiv. Det är det jag känner. Imponerad också. Imponerad av Rögle som låg i parterre mot Oskarshamn som också ska jävla cred.
Ja, verkligen.
Ja, men jag tror att det blir offensivens kamp alltså. Det kan bli jävligt roliga matcher alltså. Vad känner du?
Nej, men jag känner lite så här att alltså, Rögle krånglade sig vidare. Man klarade de här 2 matchbollarna som fantastiska måste jag ändå säga. Oskarshamn hade, men ja, Abbots gäng klarade sig där på något sätt. Jag tycker ändå Färjestad imponerade mer med sin fysik mot Skellefteå.
Mm.
Jag hade ju fel om FBKs kvart. Jag trodde ju på västerbottningarna där. Men har du ändå noterat att det här har landat i vad jag varnat för hela säsongen?
Ja, det kan jag. Lika mycket som du varnade för Leksand.
Du vet vad, det har du så jävla rätt i.
nej men absolut. Alltså, de har ju på något sätt lyckats. Det är ju som alla, som speciellt då Robban var inne på efter, att man lyckades få ihop det här liksom i rätt, alltså, rätt tid. Liksom. Mm. Man kliver in i slutspelet och är bara liksom king shit jämfört med vad man kunde vara liksom under grundserien. Så att de har ju prickat rätt. Gillar också att det lagen med den offensiva spetsen och ja, men allt det offensiva och liksom sköna slash skickliga de har, att de även kan leverera fysiskt. Det tycker jag det är fan imponerande.
Ja,
alltså.
Ja men verkligen. Verkligen. Jag tycker det känns lite svårt att veta vad man har Rögle. Färjestad känns ganska solida, så jag placerar nog faktiskt favoritskapet i Karlstad här.
Ja.
Det känns som att Rögle behöver mer leta sätt att ta sig an Färjestad än tvärtom.
Ja.
Vad tror du jag menar då?
Ja, och de har ju som sagt haft färre lediga dagar också. Men fan, jag gillar Rögle alltså. Jag håller dem fortfarande som starkare alltså.
Ja, vad tror du då?
Jag tror inte att det blir en sjua, utan jag tror att Rögle fixar det 4-2 i matcher.
Du, då vänder jag på det. Jag tror att Färjestad tar det här med
4-2. Spännande.
Så är det, vet du. Ja, vi går vidare. Luleå mot Frölunda.
Klassikermöte på något sätt, känner jag.
Det har ju blivit det på något sätt.
Kommer vi få höra en och annan parallell från finalen 96?
Kan det bli så? Ja. Kan det bli så att det kommer visas lite bilder på Simor från finalen 96?
Jävla repris, år efter år efter år.
Men det är ändå fjärde gången som de här lagen möts i slutspel under Rönnberg-eran. Det är ju ändå någonting. Än så länge har ju Frölunda 3-0 i slutspelsmöten, men Luleå är bra.
Det är de. Det är mitt gäng.
Mycket handlar om Omark och Andreasson. Den sistnämnda hade ju 7 mål i kvarten mot Örebro. Lika många som ÖHK hade totalt. Ja. Det tycker jag var lite kul.
Ja, det är fan lite absurt. Jag ska säga, jag hade inte dött koll på den gossen innan den här.
Nej, men han har ju exploderat.
Ja.
Han har ju exploderat. Ja. Och det har landat i NHL-kontrakt och grejer.
Ja, nej, men det är helt okej. Schysst, han har ju en schysst lekkamrat som han har fått jobba med också. Man kanske inte ska glömma honom. Det tror jag inte att någon gör heller, men...
Nej. Nej, det tror jag inte. Nej, men i grundserien var ju framförallt mot slutet i alla fall Omark Andreasson med Tyrväinen där som tredje länk riktigt bra, men det känns som att det har liksom höjt ytterligare nivå nu i slutspelet. Den här serien lär ju bli jäkligt fysisk, väldigt grinig. Det har varit jämnt i serien, en match av 4 som inte slutat med udda målseger.
Ja. Nej, jag tror att de kommer se likadant ut. Det kommer vara där, du vet, första 2-3 matcherna kommer vara vilt. Mycket stök och bök. Kan se också ganska mycket skit runt om. Och sen kommer det bana ut och så kommer det spelas mer hockey. Det som är skillnaden i år mot de tidigare gångerna som det har varit framöverlig är att jag tycker att, då ska jag säga så att jag spelade 2 av dem, men att Frölunda har haft ett bättre lag. Så väl när det går över till det spelande, då har det varit tufft för Luleå. Men jag känner att Luleå är ett annat lag i år. Jag tror att man kan matcha mycket bättre där. Så att jag undrar till och med om det kanske kommer spelas från första nedsläpp. Jag vet inte. Men jävligt spännande ska det bli att se.
Men du, jag tycker du är inne på en intressant grej där. För jag håller med dig. Det känns som att Luleå kan mäta sig på ett annat sätt än man kanske inte riktigt kunde göra tidigare rent skicklighetsmässigt. Men å andra sidan tycker jag kanske Frölunda jämfört med tidigare vändor har lite mer fysik. Alltså, kolla på till exempel Folin och Borgman.
Ja.
Det känns som tidigare känns som att det har varit Frölundas skicklighet mot Luleås fysik. Att båda lagen har balanserat upp det från varsitt håll lite grann.
Faktiskt, det här kommer inte du gilla, men det skulle varit jävligt intressant att se vad som skulle hända om Luleå tar en 2-0 ledning i den där serien, om Frölunda skulle kanske använda sig lite mer av sin fysik då och åt det där hållet. Jävligt spännande skulle jag tycka att det var. Du också, eller?
No comment. Ja, man är ju så pass enkel så det kittlar ju med Rönnberg mot Bulan.
Ja.
Vi får se vad det där kan bli. Vad tror du då?
Här tror jag faktiskt att vi blickar mot en 7a. Och jag tror att den här gången så lyckas mitt Luleå alltså.
Vi är, du och jag Robin, helt överens kring den här semifinalen. Jag tror också Luleå tar det här med 4-3 matcher.
Fan, tråkigt. Fan, om jag inte ska ändra mig. Hinner jag?
Nej! Det känns sammantaget som att det är två jävla dunder semifinaler vi har framför oss, måste jag säga. Det här ska bli, ja, det ska bli, ja, sjukt intressant. Det slänger man sig ofta med, men jag menar det verkligen.
Ja.
Dags för veckans Figge avslöjar. Och vi har ju tidigare idag snackat lite om petningar. Så nu tänkte jag kolla med dig, Robin, vilken som är den roligaste bänknings- eller petninghistorien du fått uppleva.
Ja, fan, det borde finnas en del. Jag har rotat lite. Den första som dök upp, det var faktiskt i TV-pucken, eller om det var Sverige-pucken, någon sån här distriktturnering när jag och Stefan Riddvall inte fick byta om till en match. Eller vi kanske fick byta om men sitta på bänken för att vi var ute och jagade brudar kvällen innan och missade utegångstiden.
Oj då, gjorde du en... Ni gjorde en liten Dick Axelsson upp i Modo-variant.
Ja, vad fan, den att jag inte... Ja, han hade ju någon där, va? Han hade väl druckit öl och spelat Jack Vegas. Var inte det?
Ja, det var väl något åt det hållet i alla fall.
Ja. Ja, men jag fick en skön skvallrad. Linkan, Fredrik Bremberg, när han spelade i Djurgården. Det här måste ju ha varit någon gång runt... Ja, vad blir det, 2000-talet då? Runt 2007 eller något sånt där. När de hade Säcken som coach. Och fick jag förklarat att Linkan då hade tagit något kortare byte. Han hade väl kanske inte varit helt på humör den matchen. Tagit ett jättekort byte, komma in på bänken. Och Hans Säckijärvi... Ja. Hans Särkjärvi hade ju gapat och gormat och skrikit på honom och skällt av någon anledning då. Varpå Linkan hade vänt sig mot kanske avslöjade lite där. Stefan Ridder var kolla på honom och bara: ja, men vad fan ska han göra? Ska han bänka med eller? Och det ska väl sägas då att det var på den tiden där Djurgården typ hade en spelare också. Jag ska säga, det var ett tag sedan jag hörde den här historien, så den kanske fallerar någonstans, men huvudpunkten är ju där i vilket fall. Ja, jag tyckte att det var jävligt kul, och den matchar på något sätt Linkan också. Hela han.
Det är kul också att han så här vänder sig till någon annan och säger
ja,
och snacka av sig lite.
Ja, man kan nästan se han framför sig också, så här, nästan. Ja. Jag vet inte, antingen förvånad eller så här, alltså helt oförstående, eller kanske hångarva lite på något sätt. Vad fan ska han göra? Ska han bänka med?
Kul.
Alla som får Linkan.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En Stanley Cup-ring, nästan 600 matcher i världens bästa liga och spel hos fem olika NHL-klubbar är inte trista meriter från andra sidan Atlanten. Den här 46-åriga helsingborgaren var dessutom kapten när Rögle senast tog sig tillbaka till SHL. Idag är den tidigare defensiva backklippan assisterande coach i danska landslaget. Vi säger varmt välkommen till podden, Andreas Lilja.
Ja, tack. Vad en fin introduktion. Väldigt fin.
Tack själv. Tack själv. Du, hur är läget med dig?
Ja, det är superbra. Det är det faktiskt. Livet leker faktiskt.
Ja, men fan vad härligt.
Ja, det stundar en golfresa först och sen så är det ju VM som hägrar i maj. Så att, det ska bli jätteroligt. En rolig månad jag har framför mig nu.
Ja. Ja, men härligt. Först lite semester och lyx och sen lite jobb helt enkelt.
Exakt. Man måste ju jobba också ibland, säger de. Säger de.
Ja, men det låter rätt.
Ja.
Du är snudd på unik, Andreas. Vet du vad jag syftar på då?
Det beror på. Lång, mörkhårig. Nej, jag tror det är faktiskt första skånska Stanley Cup-mästaren. Om du är den du syftar.
Är det så? Du, den visste jag faktiskt inte.
Nej, jo, det var jag faktiskt. Så det var faktiskt väldigt roligt. Men ända till André Burakovsky vann det var några år sedan, Washington.
Ja, precis, ja, och Washington där. Okej, okay, jag syftade på att du har sympatier hos både Malmö och Rögle.
Ja, det stämmer nu. Jag är nu en av de få faktiskt som först spelade i Malmö, sen spelade i Rögle och sen blev tränare i Malmö. Och jag har alltid faktiskt hållit förutom i början när jag spelade i Malmö, då hatade jag Rögle. Det ska man inte sticka under stolen med. Men sen faktiskt har jag faktiskt haft sympatier på båda och har alltid önskat att det ska gå bra för båda lagen, för att vi behöver en stark hockeyverksamhet i Skåne för att fostra fler ungdomar. Mm. Och då är det viktigt att både Rögle och Malmö framförallt håller sig kvar i SHL och håller sig uppe och har en bra. Och Rögle har gjort en fantastisk resa nu med Abbott-bröderna sen vi gick upp då för några år sedan. Och de har gjort en jättebra resa. Nu vann de ju CHL och jag hoppas verkligen att de kan vinna pokalen i SM också. Det hade varit något unikt faktiskt för den klubben. Så det hade varit roligt.
Nu vet jag inte hur hardcore du är så att säga. Men oavsett så måste det varit en märklig säsong för dig. Ett lag i toppen och ett lag i botten.
Ja, men det har ju varit samtidigt väldigt intressant på båda delarna. Så man kan följa med spänning vad som ska hända. Ja. Men Malmö gjorde det bra till slut. Men det var tufft. Alltså jag vet ju det också. I och med att jag var tränare där förra året så vet jag ju att det är tufft när det går troll i det och det börjar gå dåligt. Alltså det är inte roligt alls. Och jag lider med Djurgården också nu som åkte ut. Alltså det är ju inte roligt alls. Nu har vi inget Stockholmslag i högsta ligan och det är inte positivt överhuvudtaget. Men Timrå gör det bra. Så att det är ju nästan som man vill öppna upp ligan och trycka in några lag till så att Djurgården och HV och Björklöven kan komma tillbaka. Men sen samtidigt då, man kan inte hur många lag som helst. Och det går inte att stänga den heller. Så är det.
Ja, är det ett pussel det där?
Ja, faktiskt.
Du var inne på Malmö och din tid där lite kort. I din roll som assisterande coach jobbade ju du tätt med Joakim Fagervall under förra säsongen.
Ja.
Vad känner du kring Jockes hockeyår? Först med kicken från Red Hawks och sen uttåget här med Djurgården.
Ja, alltså jag lider med Jocke. Det är få människor som jag tyckte så mycket om som Jocke Fagervall. Fantastisk människa och har bra hockeykunnande och har bra hockeysens. Har en bra filosofi hur man ska spela hockey. Sen gäller det att få spelarna att köpa in på det och få dem att göra som man vill att man ska göra. Mm. Och det är väl det som är det svåra ibland. Mm. Så att jag tror kicken fick han nog från Malmö för att han, ja, de ville ha någonting. Alltså, så är det ju alltid. De måste försöka göra någonting.
Ja.
Det går, först signade de på med han för att visa att de har förtroende för han. Mm. Och då fick de lite uppsving och sen började det gå dåligt igen. Ja, då får man sparka tränaren tyvärr. Och sen kom Kollar in och gjorde ett sjukt bra arbete. Han var bra redan i fjol. Han kom ju efter halva säsongen i fjol.
Ja.
Så han har jobbat med och jag vet hur mycket han brinner för idrotten i sig själv och vilken hockeysens han har. Så att jag är inte överraskad att de gick bättre faktiskt sen. För han har en jävla energi. Ja. Sen att Jocke då signar på med Djurgården, det är ju också ett desperat försöka få in någon med rutin som liksom kan lösa situationen. Men jag tror någonstans där kändes det som att Djurgården var så skadat redan att det gick liksom inte att lösa. Jag tror framförallt att det var för mycket press runt omkring. Man ska inte glömma det heller, att spelarna, ja, de är professionella, men det är en jävla press utifrån. Och då Djurgårdslagen eller Stockholmslagen är väldigt mycket press på att de ska hålla sig kvar. Och det är inte lätt att tampas med. Och det är sjukt jobbigt för spelarna. Och ingen mår sämre än spelarna när något sånt här händer. Det får man inte heller glömma. Utan Det finns ju vissa folk där ute som tror att spelarna inte bryr sig, men de bryr sig nästan för mycket, och det är därför det går så som det gör ibland också.
Vi ska strax kika lite på din spelarkarriär, Andreas. Den är ju mäktig, får man säga, men du har ju åkt på totalt 7 hjärnskakningar. Mm. Hur påverkar det dig idag?
Ja, det påverkar rätt mycket med... Som tur är kan jag leva ett normalt liv, men jag har sjukt dåligt minne. Alltså jag kommer inte ihåg supermycket från min karriär till exempel. Jag kommer inte ihåg någonting egentligen. Så det för mig är det extra roligt att träffa spelare som jag har spelat med som börjar berätta stories. För då börjar det gå upp lite ljusglimtar lite här och var. Så ja. Det är ju fantastiskt roligt att sitta ner med Samuelsson och Zetterberg och Lidström och Holmström och de börjar prata stories. För att då blir det liksom, då lever man sig tillbaka igen.
Just det.
Så det är väl egentligen det enda. Jag har haft ändå rätt tur som blev av med mina huvudvärk och mina mörka stunder som jag hade ett helt år. Så att jag lever ändå ett superbt liv på det viset, om man säger. Det finns många som har det mycket, mycket sämre, tyvärr. Så att, men det går bra.
Det är ju jävligt härligt att höra. Men hur illa var det när det var som värst?
Ja, det var ju 2009. Då åkte jag ju på en dubbel knockout i en fight med Shea Weber. Och då var jag ju borta ett helt år. Och det var ju, alltså, problemet jag hade lite där var att jag vilade inte. Utan, i och med att vi hade vunnit året innan och vi visste att vi skulle gå långt igen, så ville liksom klubbledningen att jag skulle hålla igång, och det ville jag själv också, för att någonstans trodde jag att det skulle lösa sig, att jag skulle bli av med mina huvudvärk och mina mörka stunder och yrsel och allt vad jag hade, så att jag fortsatte att träna istället för att ta 3-4 veckor led. Och det gjorde jag inte, utan jag körde på precis som nästan som vanligt på träningar för att vara redo i ett slutspel. Och sen, jag tror det var mitt i andra omgången i slutspelet, då sa de till mig att du kan sluta träna nu, för att nu är det liksom för sent.
Ja, okay.
Så att då slutade jag träna, och då blev det väl lite bättre också, för då fick kroppen återhämta sig. Så att, men det var på dagen faktiskt exakt ett år som jag kom tillbaka.
Men efter den sista hjärnskakningen där 2009, det fanns väl de som avrådde dig från att fortsätta spela?
Ja, grejen var att läkarna, man röntgar ju skalle och allting och tittar på små. Så när jag kom tillbaka till campen 2010 så sa läkaren till mig att du får inte spela. Så jag bara, varför får jag inte göra det? Nej, för att då hade jag någonting som heter Venus angioma uppe i huvudet. Man kan lätt förklara det som att det är en massa blodådror som har samlats i en klump. Och då var de helt säkra på att den var kopplad till huvudpulsådror. Så skulle jag få en smäll till och den skulle gå sönder, då blir man ju hjärndöd. Alltså då får du hjärnblödning och då dör du på studs. Det jag gjorde då var att jag åkte ju runt. Man är ju ganska korkat funtad på det viset. Men jag åkte ju runt i hela USA och letade läkare som kunde bevisa att den här då inte var kopplad till huvudet. Så att jag lyckades faktiskt. Jag var tvungen att ha 4 läkare på min sida. Så jag lyckades faktiskt hitta 4 läkare som kunde bevisa att den inte var kopplad till huvudpulsådern. Och det som kunde hända då om den skulle gå sönder var att jag skulle få elektriskt anfall. Och det kunde inte bli, det var inte livshotande, om man säger, utan det var bara liksom att okej, du kan få elektriska anfall, men that's it. Så att, men sen till grejen hör också läkaren i Detroit 2005, tror jag det var, då hade vi Jerry Fisher i laget som hade ett hjärtfel. Mm. Och det visste läkaren om, men lät han spela, och han dog ju på bänken under match. Och han återupplivade han. Så att han lever nu och mår bra, men han fick ju sluta spela hockey såklart. Men grejen var att läkaren skrev på papperna att han fick spela. Och det var ju det som var problemet, för att han sa till mig då, Tony Colucci heter han. Konstigt att jag minns det, men det gör jag. Men han sa till mig liksom att jag kan inte ha på mitt samvete att du dör när du spelar hockey, så att jag kan inte skriva på papperna.
Nej.
Så att det slutade faktiskt med att jag spelade, när jag kom tillbaka spelade jag faktiskt på min egen försäkring, utan försäkring kan man säga. För de vägrar försäkra mig.
Jag fick
spela på eget bevåg. Men det gick ju bra, så att skam den som ger sig, jag brukar säga.
Ja, det får man ju verkligen säga i det här hänseendet. Det måste finnas en ganska stark kärlek till hockeyn om man ändå trots det här väljer att fortsätta spela i typ 6 år till.
Ja, alltså, men jag har alltid älskat sporten och alltid älskat att spela hockey, så det fanns liksom ingenting som skulle stoppa mig.
Nej, okay.
Det kvittar ju vad läkare eller fru och familj sa, utan det var bara som att hitta en väg och komma igenom detta så jag kan spela igen. Mm, mm. För det är så pass roligt. Jag tycker om sporten så mycket, så hade det varit upp till en annan om man har hållit sig i form, hade man väl fortsatt att spela fortfarande, men det, som tur är, det finns ju yngre förmågor som kan göra det.
Dags att kolla lite på din spelarkarriär här då, Andreas. Vi får väl se hur det går med minnet helt enkelt. Du avslutade ju med att placera Rögle där man är idag, ja, i SHL. Sedan har det bara gått framåt för klubben, det har varit inne på. Vad minns du bäst från det där kvalet 2015 då ni ganska oväntat gick upp?
Ja, vad jag minns egentligen är ju att när jag väl kom hem så hade vi ju en plan, alltså tillsammans med ledning och allting, att inom 2 år ska vi gå upp. Första året åkte vi ut ganska tidigt. Det var faktiskt ingen snack om saken. Men nej, andra året så vi hade ett sjukt bra lag då faktiskt. Alltså bra spelare, unga spelare som var på väg upp. Vi hade ett gäng veteraner som var med och körde. Och vi hade turen då liksom på Västerås i avgörande serien. Och då hade vi den här berömda också med Devo när han körde över, ja, och slog ner deras kapten under match. Ja, det var faktiskt min sista match.
Amen.
Faktiskt, för det var den matchen jag bröt knäskål. Det var den matchen jag bröt knäskålen i. Så det var, jag spelade faktiskt inte sista matchen uppe i Västerås, men det var, alltså den resan var ju extremt, extremt rolig, och det är ju liksom skönt för en själv att de fortfarande är kvar uppe i SHL, om man säger att man, ja, att man hjälpt till med någonting. Så att det var eufori och gå upp, nästintill lika roligt som att vinna Stanley Cup. Alltså alla vinster är roliga, men vissa, de är olika, men de är väldigt, väldigt roliga. Så att fantastiskt resa.
Vad var din första tanke som lagkapten när du såg det som Devoe gjorde?
Jag stod egentligen bara 2,5 meter från, så jag såg inte riktigt vad han gjorde, för jag hade ryggen emot. Men han ville ju skicka ett meddelande liksom att man kan inte göra en sån grej, en sån tackling som han gjorde på Devoe i matchen innan, utan att gå om förbi. Och då hade han väl en plan att det var bättre att ta honom på uppvärmningen, för att då blev jag inte utvisad och då drabbade jag liksom ett lag. Så att han tog det i egna händer och körde och gjorde vad han gjorde. Och sen så, de var rätt spaka faktiskt den matchen, Västerås. Framförallt han, kaptenen, han var ju väldigt, jag kommer inte ihåg vad han hette, men han var...
Hilmersson.
Ja, precis. Han gjorde inte mycket väsen av sig den matchen. Så någonting bra var det av det, men sen ska det klart inte gå till så. Alltså, man ska ju inte vara...
Nej, det förstår alla att du tycker.
Man ska ju inte vara rädd och gå ut på värmning, liksom, utan då, grejerna ska ju hända under matchen. Så här. Men med facit i hand så var det ju väldigt, väldigt bra för oss, det som hände. Så här.
Det var bra för Rögle helt enkelt.
Ja, absolut. Så att, men det var en annorlunda händelse. Jag har varit med på fighter på varmningar, men inte i Sverige faktiskt. Så att det var rätt intressant.
Din tyngsta merit, som du ju nämnt lite tidigare här, i och med Detroit när ni tog hem Stanley Cup 07-08. Under den säsongen jag kollade på truppen så var ni totalt 9 svenskar. Det är rätt sjukt. Vilket är det starkaste minnet från det här året?
Starkaste minnet är väl egentligen att vi hade ju sån sjuk sammanhållning i laget. Alltså vi hade, alltså vårt lag var ju fantastiskt bra. Det var egentligen ännu bättre 2005, men vi lyckades få ihop det ännu bättre 2007-2008. Och just det tror jag att vi var så mycket svenskar. Det var ju extremt lätt. Vi var ju ändå tillsammans där i 5 år, 8 av oss i alla fall.
Ja.
Det var ju extremt lätt vid sidan om hockeyn med familjer och fruar och barn och allting liksom bara flyter på, i och med att alla liksom är i samma sits. Och sen hockeyn var ju alltså det var ju ett självspännande piano ett tag. Man ska inte ta någonting från Babcock, men vi var ju sjukt bra hockeyspelare,
ja.
Och spelade ett spel som liksom var fantastiskt. Men då ska vi också ha till, alltså 2005 var vi ju egentligen ännu bättre. Då vann vi ju nästan President's Trophy, vann vi ju ligan, ja, egentligen vid jul, och satte ett nytt poängrekord. Och sen åkte vi, så det sjöng om det, i första omgången i Edmonton, som precis hade halkat in i slutspelet. Så att man vet ju liksom aldrig, men målsättningen i Detroit var ju alltid att vinna Stanley Cup. I andra lag som jag var i innan så var det liksom så här att okej, i år ska vi försöka ta oss till slutspel. Okej, men när vi kom till Detroit,
ja,
första dagen på första training campen, och Babcock bara ställer sig upp och säger så här, vi ska vinna Stanley Cup i år. Okej, då vet man. Okej, okay, nu det är målsätt.
Ja, nivån är satt.
Ja, och det är ingenting att hymla med liksom, utan det är det som är målet. Och det var ju liksom, Detroit var ju ett vinnande lag, och vi höll ju ihop den här slutspelsstatistiken de där 20 åren i rad eller vad det var vi var på.
Ja, ja.
Så att liksom målsättningen var där hela tiden, och sen när man då väl vann 2007, 2008, så var det ju mer egentligen en lättnad, för att du hade fått inpräntat i huvudet från 2005 att du ska vinna. Så det var bara frågan om, inte när, utan eller det var inte om vi skulle vinna, utan det var när vi skulle vinna.
Ja, just det.
Och sen var vi extremt nära 2009 igen och fick stryk i finalen.
Jajamän.
Så att, men alltså sicket lag vi hade. Lidström, Datsuk, Zetterberg, alltså det är ju...
Det är helt sjukt när man kollar. Rafalski, Cleary.
Och så har du den här grindline med Draper och Malty och McCarthy. Och, ja, det var roligt. Det var en fröjd. Ja. Det var en fröjd att gå till jobbet varje dag. Och sen faktiskt tycker jag, alltså Babcock har ju fått rätt mycket skit vid sidan om, men fantastisk tränare, fantastisk taktiker, alltså så, och fick ut allt av alla spelare i alla träningar, alla matcher. Det var liksom inget lock på, utan det var bara att köra hela tiden. Och han var, jag gillar han. Jag orkar bara med han i 5 år. Jag gick faktiskt därifrån sen frivilligt. Jag hade faktiskt ett kontrakt på bordet med Detroit, men jag valde att tacka nej. Jag orkar inte med. Alltså det var...
Nej, okay.
Och det var nog där någonstans 2010-2011. Det var där hela den här cirkusen började med Johan Franzén. Så att jag missade det helt och hållet. Ja. Men så får man liksom inte behandla människor. Men jag tror på något sätt att det steg han åt huvudet på någon vänster, att han var större än både spelarna och sporten. Och då blev folk felbehandlade, och så ska man absolut inte behandla folk. Men han var jävel på fint resultat.
Ja. Men det var så att du tackade nej till ett nytt kontrakt med Red Wings för att du pallat med honom längre helt enkelt?
Nej, jag orkar inte. Då hade jag börjat komma mitt sista år när jag kom tillbaka. Då kände man lite att man låg på fel sida pucken, kan man säga. Alltså slog jag en bra pass till någon som inte kunde ta emot den, så fick jag skit för att jag slog en dålig passning.
Ah, okay.
Slog någon en bra pass eller en dålig pass till mig och jag inte kunde ta emot den, då fick jag skit för att jag inte tog emot.
Fattar.
Då vet man direkt att okej. Okay, ja. Och så är det samma grejer som trycks på hela tiden. Och då kände jag att nu är det dags att prova mina vingar. Det var väl ett av mina sämre beslut i karriären att försöka gå från Detroit. Ja, men så är det. Man måste stå på sina beslut, och det gjorde jag. Så när jag väl ville skriva på, för jag fick ingen kontrakt sen, så jag satt ju med... Då ringde jag Detroit igen, Ken Holland, och sa fan, jag kan ju ta mitt kontrakt. Så har vi redan signat på en ny spelare. Ja, okej. Okay. Då skiter vi i det. Men så är det.
Ja, okay. Det löste ju sig till slut med Anaheim.
Ja,
där. Vi ska kika på det lite senare. Först bara, det finns en grej som du gjorde efter den här Stanley Cup-titeln som jag tycker är så jävla rolig rent ut sagt. Kan du inte berätta hur du utnyttjade att ha Stanley Cup-pokalen för en dag?
Ja, för det första när man får det. Det är ju en väldigt stressad dag, men jag lyckades faktiskt trycka in dop på båda mina barn i Stanley Cup-pokalen. Så det var jätteroligt. Maja då.
Det är så jävla genialt.
Maja, min yngste, var ju precis egentligen nyfödd där, så att det passade jättebra med henne.
Ja.
Men sen Tilla då, min lite äldre, hon var faktiskt, vi hade inte haft dop på henne, så hon var ju 4 år äldre. Så att hon fick döpas också i pokalen. Så att det blev ju en super dag. Och det var fantastiskt väder. Och sen då hade vi ju dopfest / Stanley Cup-fest på det, som aldrig slutar, kändes. Så att det var fantastiskt. Det är extremt roligt att ha pokalen hemma. Det är det.
Ja, jag tycker det är så jävla roligt gjort. Alltså, har dina döttrar insett att det här är något att skryta med? Alltså att man är döpt i Stanley Cup-pokalen?
Jag vet inte riktigt. Vi pratar faktiskt inte så ofta om det. Det kanske är något jag ska påminna dem om. Det är väl någonting man kan slänga med. Det är någonting man kan slänga sig med krokön för att komma förbi kanske. Jag vet inte.
Kanske så då kan du utvisa det. Ja, det kan du ge ett tips från farsan där. Det hade nog uppskattat.
för gratis lunk och sådär.
Ja, precis. Det här är kanongrej. du stöter ju på en rad profiler även i de andra NHL-klubbarna du representerat. Ja. Du hade till exempel Mike Keenan som coach i Florida. Var inne på en annan ökänd gubbe, Babcock, innan. Men du fick ju känna på Keenan dessförinnan med sina mind games med spelare. Hur märkte du av det?
Jag personligen märkte faktiskt inte jättemycket. Han är ju väldigt speciell, alltså superspeciell. Mm. Men spelare som han inte riktigt respekterar eller riktigt gillar fick ju skit hela tiden. Alltså jag mådde ju illa för Christian Huselius. Han fick ju skit i varje paus.
Just det.
Alltså varje paus. Du vet, han kallade in honom på kontoret. Kvitt om Christian har gjort två mål och ett ass i första perioden, så kallar han in honom på kontoret och visar video där han inte tacklar eller där han inte blockat skott eller... Alltså, och fick skit. Alltså, han mådde ju jättedåligt och lyckades ändå prestera så bra som han gjorde. Alltså, han var ju fantastisk hockeyspelare. Ja. Han var ju superbra och ledde vår poängliga och var så jävla bra. Och ändå var han så misströstad av tränaren. Så att det var faktiskt hemskt att se. Men då var man inte så gammal och inte så kaxig på... Annars, alltså, man önskar att man själv hade gått in och satt foten i bordet eller gjort vad som helst för att få honom att sluta. Men han hade ju varit så jättelänge. Jag vet ju, Chris Chelios gick in och rensade hela hans kontor med hans klubba när Keenan satt där inne och satte klubban i taket och bara sa trade me right fucking now. Så.
Ja, det var så.
Alltså när han spelade, ja. När han hade han. Ja, han var, ja, men precis som du sa, mycket mind games, alltså hela tiden. Han var väldigt speciell och hård som en, och var liksom, har aldrig varit hockeyspelare själv på det viset, utan var bara stenhård mot alla. Men det var den gamla skolan, och det var ett gäng sådana i ligan, men de försvann ju en efter en sen för att de var för dåliga hockeytränare. Fördelen han hade ju då att han lyckades ju vinna i New York. Och helt plötsligt när du har vunnit Stanley Cup, så ja, då köper du dig ytterligare 10 år. För det är alltid någon som tror att du ska bygga nästa lag till Stanley Cup-lag. Så att, han är speciell. Jag kommer ihåg en gång när vi förlorade med 12-2 mot Washington. Jagr hade väl julafton då och hade 6 poäng eller någonting i Florida. Och sen hade vi träning i New York på någon sån någon ring som låg ute i hamnen någonstans som han hade fixat.
Ja.
Och vi är på väg ut på isen och bara, fan, det är inga puckar, vad fan nu? Helt plötsligt hör vi någon som blåser på läktaren och sitter Keenan där uppe med puckarna. Och så bara säger han bara, line up. Och så åkte vi skridskor i 45 minuter. Och så bara garva. Han bara garva hela tiden. Och han fick ett jävla svin.
Ja, det är ett jävla sätt alltså.
Men han var hård, men ja. Jag säger som Mattias Nordström sa det rätt bra. Mattias Nordström hade New York och han sa det ganska bra. Man har ingen respekt för folk som måste trycka ner andra för att må bra. Alltså det är liksom inte, det funkar liksom inte.
Vi var inne på att du efter Detroit hamnade i Anaheim. Då fick du spela med Teemu Selänne. Han har man ju hört ska ha varit lite speciell. Vilket är ditt roligaste minne med honom?
Ja, det roligaste minnet med honom egentligen. Alltså, för det första, fantastisk hockeyspelare. Och super skön utanför isen.
Ja.
Bjuder alltid på sig själv. Har en räv bakom varje öra. Gillar att hålla på med skit. Men det roligaste med han var faktiskt, då var vi hemma hos han. Han hade sånt jävla hus hade han igen här. Alltså så riktigt stor jävla gård med superpool och tennisbana och puttinggrin, och så hade han ju 3 golfhål på sin tomt. Alltså riktiga golfhål.
Oh, fan.
Ja. Och då var det roligt, så spelade vi lite golf där, så sa han så, okej, let's make it interesting. För han har ju då 20 bilar och han har och 5-6 olika motorcyklar. Så satte han en av motorcyklarna på green, så sa han så, det den som är hole in one får motorcykel. Så du vet, vi stod idag och slog i förbannelse. Alltså, det var rätt kaxigt gjort faktiskt. Han sa, den som gör, alltså, ni har en timme på här och slå bollar. Så vi stod där och vi bara matade bollar. Det blir inte någon som var närhet.
Ah, fy fan, det är bra. Ställa ut sitt eget brålog på sin egen golfbana och låta folk slå.
Han är en legend, det måste jag säga.
Fick du se hans svenska flagga på högerfoten?
Ja, det har jag sett. Men jag minns inte riktigt storyn bakom den.
Alltså, den tatuerades ju in av misstag under hans svensexa, för att tatueraren blev så nervös när han insåg att det var cellen, så han förväxlade ju färgerna gult och vitt. Ja, och gjorde sen då även fel på korset.
Ja, det är fantastiskt. Ja, oh, fy fan vad roligt.
Ja, men du har fått se den, ja, liksom, då, ja. För den har ju varit lite mystik kring nästan. Jag läste någonstans att den här tatueraren hade ju fått panik och sagt till honom att typ så här: fan, kom tillbaka nästa vecka så fixar jag till det, så gör jag det så att det blir finska flaggan. Men han hade ju bara så här: skitsamma. Kul
men fan, vem fan vill inte ha en svensk flagga på foten? Det ville väl alla då?
Precis.
Framförallt om man är finsk. De är ju Swede wannabes allihopa. Ja.
Exakt. Det var egentligen så han ville ha det. Han vågade inte bara lägga beställningen.
Ja.
Du nämnde Jäger tidigare. Hur var det att spela med honom i Fylle?
Fantastiskt. Alltså, människan har ju knappt några begränsningar av hur man kan träna faktiskt. Det fanns ju en anledning till att han höll så länge som han gjorde. Alltså, han tränade något kopiöst. Men grejen var med han att han kände också efter. Han kände efter på grund av sin ålder att han orkar ju inte köra så många timmar som vi gjorde. Utan var vi på is och sen körde fys. Så körde han isen stenhårt och sen så åkte han hem, och så hade han faktiskt egen nyckel till ishallen, så att han åkte hem och vila, käka, och sen kom han tillbaka 8 timmar senare när han var utvilad, och så körde han fysen då för att han skulle kunna utvecklas. Alltså, det är fantastiskt. Men människan var ju, när jag spelade med,
ja, det är
var han 40 då när jag spelade med han, och det, alltså, det kunde man inte tro. Alltså, det är klart han har tappat lite i tempo, men alltså, sicka händer och sicka en blick.
Wow.
Och hade jättemycket skumma grejer för sig. Han körde med viktväst varje träning. Och sen så körde han runt med, du vet, sådana här go-kart-hjul. Körde han runt och sköt på träningarna. Sköt dem i sargen för att han skulle starta i armarna. Och och det roliga var att han lyfte ju aldrig sin klubba från isen. Alltså, på en hel träning.
Nej.
Klubban var alltid i isen. För han sa, ja, men har jag inte klubban i isen kan jag inte skjuta. Så jag måste ju vara med hela tiden och kunna skjuta. Så han hade alltid klubban i isen. Även när vi åkte sådana här bagskate. Alltså, då orkar man ju knappt ha klubban i isen. Att då har du den i luften och åker med.
Ja.
För att du ska orka och åka. Liksom. Men då åkte han med 2 händer på klubban. Och så klubban han i isen hela tiden. För att han skulle vänja sig över det. Så han sa, ja, men tänk om jag inte ser när folk passar. Har jag inte klubban i isen då, så vet jag inte när jag ska få den. Liksom. Så att han hade ju bra mindset på det viset.
Ja, ja, ja.
Men han är speciell. Det finns nog en orsak att han bor med sin mamma fortfarande. Jag tror det.
Känns som att den där morsan har fått se ett och annat genom åren. Alltså.
Ja, det tror jag också. Det tror jag också. Nej, han är skön lira. Men proffs ut i fingerspetsarna.
Ja.
Jag vet, han hade en tjej med sig över där. Så jättesnäll tjej som var hur fin som helst och jättetrevlig, men hon lämnade han för att det var bara hockey.
Ja.
Alltså, det var inget annat. För att det var bara hockey. Det var äta, sova, hockey och träna. Det var that's it.
Ja.
Så att jag förstår att hon åkte hem faktiskt.
Ja, en dåre, men på ett härligt sätt.
Ja, men han brann. Men han sa ju det själv. Det sa han. Det hyllade inte man heller. Så han sa, den dagen jag hittar någonting som jag älskar med en hockey, då kommer jag sluta. Men jag har inte gjort det än, så därför fortsätter jag spela. Så jag förstår han. Alltså, det är ju sport som kan ta en till yttre gränser, och det har du ju verkligen gjort med han.
Ja.
Jag vet faktiskt inte riktigt om han spelar. Han spelar med några matcher i år också. Och nu är han väl 47 eller någonting. 48?
Nej, han är 50.
50, ja, precis. Ja, du ser själv. Jag kanske skulle hålla dig.
Ja. Kanske ska starta igång igen. Åka över och spela med Kladno.
Problemet är bara att man måste köpa ett hockeylag först. Och då har jag inte råd med.
Ja. Vad fan, du måste väl ha kännat lite kul när det är
NHL. Jag får köpa en division 4-klubb någonstans. Vad kan man få dem nu för? Ett par 10-20 tusen.
Ah, du har råd i alla fall, Andreas. Ja, ah, men det är bra. Vi kan kika på det här efteråt. Men det är härligt. Vem skulle du säga är den roligaste lagkamraten eller den mest udda karaktären du lirat med genom alla år?
Udda karaktären, definitivt Dominik Hasek. Alltså, utan tvekan.
Ja, okej.
Jätteskum, men jätterolig.
Okay.
En sån här kille som pratar, men vet inte om att han är rolig och alla skrattar. Han fattar inte någonting. Okay. Utan han bara pratar liksom. Och så, men han hade också väldigt skumma grejer för sig. Han var ju också en stjärna ute i fingerspetsarna. Alltså, tränade något kopiöst.
Ja.
Men vi fick köra jättekonstiga grejer på träningen. En favorit där vi hade, då ställde han sig på mållinjen. utan klubba. Okay. Och så la han pucken mellan täckningspunkterna, mitt emellan framför målet. Och så fick man åka från blålinjen, allt vad man kunde skulle man åka. Och skulle man skjuta slagskott, allt vad man kunde. Och så skulle han försöka reagera. Alltså man var ju liv. Alltså du vet, det var mitt första år där jag var ju livrädd för att träffa honom överhuvudtaget. Alltså du vet, man tänker, skadar man Dominic Hasek, då kan man nu bli hemskickad för. Du vet, man höll i början där höll man dem lågt. Men sen efter ett par år så började man ju skjuta högt över axeln och sånt. Alltså han var så jävla bra. Och sen körde vi alltid strafftävling efter träningar. Då körde han, då fick vi leda med 8-0. Och så körde vi till 10. Och jag kan säga att vi körde tills han vann. Alltså det var inget skämt. Utan, sen om det tog 20 minuter eller om det tog en timme eller om det tog en och en halv timme. Vi körde tills han vann. Och han vann alltid till slut. Det var fantastiskt.
Den där slagskottsgrejen, alltså det är ju, vad är det för liksom självmordsbeteende från hans sida där? Alltså?
Ja, men det var, då sa han, för jag frågade också, vad fan ska vi göra detta för? Ja, men jag måste jobba på mina reaktioner. Så att jag hinner ju knappt reagera. Men jag vill kunna läsa skottet. Jag har faktiskt kört den med några andra målvakter nu i landslaget, säger man så här, men nu ska vi köra Hasek specialer. Så alla bara, ja det ska vi göra. Men jag kan säga de reagerar inte på hans sätt, det kan jag säga. Alltså de hann inte med. Alltså, man ska ju göra mål därifrån, men han räddade faktiskt ett helt gäng. Så att, sen om det var mitt skott eller det var han, det vet jag inte.
Var han lika speciell, eller vad man ska säga, även utanför isen?
Ja, men han var väldigt speciell. Men som jag sa, väldigt, väldigt rolig. Men han höll på med, du vet, kunde vi förlora en match, så kom han in och vägde sig. Han bara, ah, fucking knew it, I knew it. Han hade gått upp 2 gram eller gått ner 2 gram innan. Och då var det som var fel. Fantastiskt. Ja. Där har jag faktiskt en lite rolig story också. Då spelade jag med Lidström också, och då hade vi Hasek i målet. Och så under matchen, så du vet, det var en av mina första så här matcher, så bara med Hasek i kassen, då började han skrika. Och jag fattar inte vad han skrek. Alltså. Så jag bara, massi, massi, massi. Så jag bara, du vet, jag stod framför mig och fattade ingenting. Vad fan gapar han om hela tiden? Så kom jag till bänken, så får jag lida, vad fan skriker han om? I must see. Då skrek han att han måste se.
Ja.
Så det var liksom, då ville han hellre, istället för att man skulle stå i vägen, utan då var det bättre att flytta sig. Ja. Så att han kunde, för han sa, ser jag pucken tar jag den. Så att, kan du bara rensa framför så jag ser. Så han stod och skrek det hela matchen. Massi, massi, massi.
Massi.
Ja, alltså, jävlar.
Härdan efter flyttade du på dig i alla fall.
Ja, det var bara flytta. Alltså. Jag älskar ju att blocka skott också. Men han hatar ju det när jag gjorde det. Alltså, det var ju mitt jobb att blocka skott. Jag vann ju alltid de här blockligorna. Men när jag hade han så ville han ju hela att jag skulle flytta mig. Så att jag ramlade ju ner på listan. Så det var ju inte bra alls. Jag fick blocka dem i smyg. Så att han såg dem.
Ja, exakt. Fan, skitstatistik med Hasek längst bak.
Exakt.
Du var ju en ganska rejäl pjäs, Andreas. Och stötte också på en rad andra sådana. Det blev några holmgångar där borta. Starkt ändå att du pallade slåss mot en sån som typ Jared Boll med nästan 200 fighter under sin karriär.
Men det var också, han tog jag i början. Jag visste inte riktigt vem han var då faktiskt. Utan det var, jag slogs ju, jag spelade rätt tufft här hemma. Men då slogs man ju aldrig. Men sen när man kom över där så var det liksom, ja. Men hur svårt kan det vara? Men det fick jag lära mig att det är ganska svårt. De här nissarna då som kommer på den tiden också när jag kom över, då var det ju 3-4 renodlade fighters i varje lag. Som, det var ju deras jobb att slåss. Och de har ju då slagits när de var 14 år, så att de visste ju exakt vad de gjorde. Så att jag kommer ihåg någon av de första gångerna jag grep tag i någon, det var ju han Kristoffer Olaiva. Alltså, han var så stor, så när jag grabbade tag i han och fick tag i hans armar så såg jag bara märket på tröjan. Så tänkte jag, vad i helvete? Och han började kasta runt mig sen. Så att, men sen så lärde jag mig faktiskt att jag slogs aldrig bara för slåss, utan jag slogs för att liksom, ja, men förstå upp för mina lagkamrater eller att någon hade gjort något fult och då fick man slåss. Och det blev en hel del sådana. Jag har ju ingen bra track record. Jag har ju fått stryk rätt många gånger. Men jag har väl aldrig fått... Det var ju egentligen bara en gång jag blev knockad. Det var ju då mot Shea Weber i Nashville.
Ja, Weber.
Det var ju enda gången. Annars har jag haft haft tur. Och det viktigaste är inte att vinna, utan det viktigaste är ju show up. Då skaffar man respekt.
Ja, ja.
Respekt av sina lagkamrater. Men Jag höll ju på att åka på en riktig holmgång av Tai Domi. Tai Domi var inte att leka med då, kan jag säga. Han var ju Sundins beskyddare. Sundin rörde man ju inte jätteofta då. Alltså, Sundin fick åka runt i Ingemans land och spela hockey. Även fast man försökte ta en snygg. Men Tai Domi skyddade han hela tiden. Men jag kommer ihåg en match vi spelade mot dem i Florida. Och då mötte vi Toronto och det stod 4-1 till oss, och det var ungefär 2:20 kvar av matchen. Och då är det en klassiker. Tai Domi kommer och dumpar pucken i min hörna och jag är på väg ner. Jag hör ju han kommer bakom mig. Jag tänker, det enda han ska göra nu det är att släcka mig i hörnan. För att då visa att det är inte okej att förlora mot Florida borta med 4-1. Så jag hör ju han och jag vet att han närmar sig. Jag saktar ner lite. Så istället för att gå in och ta tacklingen så vänder jag mig om och så sätter jag in klubban mellan hans ben. Och då kommer han ju i full karaoke. Och så tvistar jag min klubba. Ja. Så han flyger in. Alltså från mållinjen flyger han ju rakt in i sargen. Alltså jag trodde först han skulle gå igenom. Sargen. Men ja. Jag har aldrig sett en människa resa sig så fort. Kasta handskarna. Och börjar jaga efter mig. Och du vet, jag börjar backa. Nu har jag också fort baklänges, tror jag. Så jag börjar ju backa. För jag visste att är det någonting jag inte vill göra så är det slåss mot Tai Domi.
Nej.
Så han försökte jaga ifatt mig. Och domarna kom emellan. Domarna fattade att okej, Lilja, du ska inte slåss mot Tai Domi. För att då är karriären slut.
Ah.
Så att så kommer domaren fram och säger så. Okej, jag ska göra den tjänsten. Du får 2+10. För det var ju ungefär 2:15 kvar matchen. Och han ville inte riskera att vi skulle komma ut på isen igen.
Nej.
Så vi fick båda 2+10. Och sen åkte vi av isen. Och Tai Domi, han skrek på mig. You fucking Swede, I'm gonna fucking kill you. That's the worst cheap shot I ever seen. I'm gonna fucking kill you. Och hela vägen ut från isen. Och sen så sprang han. Floridas omklädningsrum och Torontos omklädningsrum låg inte jättelångt ifrån varandra. Men han sprang igenom sitt omklädningsrum, springer över hela gången mot vårt omklädningsrum. Där är 20 meter betong som räddar mig, för då kunde jag inte komma längre. Och jag står ju i min gång. Och jag bara hör han stå där och skrika. You fucking Swede, I'm gonna fucking kill you. Next game I'm gonna get you. Okej, och då hörde du till storyn också att 4 dagar senare spelar vi mot Toronto igen, i Toronto. Så att då börjar ju allt det här snacket. Alla, du vet, alla håller på med det. Du vet om att du kommer dö. Tai Domi kommer ta dig. Ja, jag vet. Okej, jag får ta den fighten då. För det var jävligt fult gjort för mig. Och så har de, som tur var, har de en match emellan. Så vi åker upp till Toronto som vanligt. Vi kommer åka upp till Toronto och så har vi matchvärmning på morgonen. Då har ju alltid Toronto värmning innan. Så när vi kommer ut då så kör fortfarande ismaskinen ute. Så Tai Domi ut och kör på isen. Tänkte, vad fan? Så vi har sett dem där på bänken och han åker lite skridskor där runt. Så åker han fram, så hänger han sig över bänken. Så säger han så här, kid, today is your lucky day. Så jag bara, what do you mean? I'm suspended, sa han bara. Då var han av. Så han sa, idag är din lyckodag, sa han, för att jag är avstängd. Så jag ska inte spela matchen ikväll. Och så blinkar lite så. Så att, som tur var det, jag tror det var hans sista säsong. Så jag slapp, men vi har ju mötts efteråt. Och han sa det, du hade faktiskt tur, för att jag hade slått igen. Alltså. För det var det bland det fulaste någon har gjort mig. Så att, skön karaktär, men... Ingen jag skulle vilja gå upp i ringen med, så kan man säga.
Nej. Men där några dagar senare så hade den värsta ilska lagt sig i alla fall, låter det som.
Ja, det var skönt.
Det är slutspel här hemma. Vilket är ditt mest speciella slutspelsminne, skulle du säga? Om vi kanske liksom bortser från de viktigaste segrarna och de allra största matcherna.
Jag vet, det är så sjukt svårt att säga också. För att...
Ja.
Min första slutspelsmatch, det var mitt första år när jag spelade i LA. Då spelade jag egentligen bara hela första året i farmarlaget, men det gick fruktansvärt bra att spela egentligen hur mycket jag ville och gjorde en supersäsong. Uppkallade ett par gånger per säsong, men jag spelade bara 2 matcher den säsongen i LA. Men sen när vår säsong var slut i farmarlaget så blev jag uppkallad som sån här Black Ace och fick vara med och träna och köra efteråt då. Och då mötte vi Colorado, och det var ju också mycket historik mellan LA och Colorado där Foppa och de här spelar. Och jag var helt säker på att jag inte skulle få spela, men jag fick Andy Murray kom till mig och sa nu spelar du, och det var match 3 tror jag det var. Och då fick jag spela istället för någon som hade spelat hela säsongen och kom in. Och jag kommer så väl ihåg mitt första byte, för jag var så sjukt nervös. Jag blev aldrig nervös. Jag var så jävla nervös. Så jag kom in på isen, fick pucken i min egen hörna. Alltså jag tror inte det var någon Colorado-spelare som ens var i närheten av vår zon. Jag tar pucken och flippar den till bortre blå och åker och byter. och sen så,
kanonpass.
Ja, precis. Och sen kom jag in i matchen och spelade faktiskt en jävligt bra match. Och jag kommer så väl ihåg det, för det var ungefär 1:40 kvar av matchen. Och vi ledde med 1-0 och vi tog timeout. Och jag vet att Mattias Nordström och Andrew Miller, jag kommer inte ihåg vad han heter i förnamn, men de skulle spela. De skulle spela och så säger Andy Murray, och du har första backen som kommer. Och jag bara, för helvete, jag vill inte in på isen när det är en minut kvar. Så jag visste att Nordström skulle orka. Så jag sa till Nordström, du stannar 1:30. Och så sa till Miller, jag bara, du får göra vad du vill. Spela på bara. Så att de stannar faktiskt på isen i 1:30. Så att det löste sig, så vi vann matchen. Men sen fick jag faktiskt inte spela matchen efter, för att det gick faktiskt, de äldre spelarna gick faktiskt att klaga på att...
På din passning?
Nej, men de gick att klaga på att de tyckte det var fel att jag skulle få spela när jag inte hade varit där uppe på hela säsongen. Så ja, det får man köpa kanske. Men så förlorar de serien också, så är det.
Så kan det gå. Andreas Lilja, du ska ha stort tack för att du tog dig tid, och lycka till med VM-uppladdningen här snart med Danmark.
Tack ska du ha, och tack för att jag fick vara med.
Veckans podd har strax nått sitt slut. Men missa inte att följa oss på sociala medier, där Släpps argen ju finns på Twitter, Instagram och Facebook. Genom de kanalerna kan ni också ta kontakt med oss om ni vill framföra feedback, önska gäst, ämne eller har något annat på hjärtat. Man ska för säkerhets skull givetvis även prenumerera på podden, så missa för guds skull inte att göra det. Vi dundrar på genom hockeyvåren och är som alltid tillbaka nästa torsdag. Ha det helt underbart tills dess, och glad påsk på er!
Ja, fan, glad påsk! Tjena, tjena!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.